Nåd och frid för öken sig för oss genom kännedom av Jesus Kristus. Jag läser i Jesu namn som inledning till mitt tal. Johannes evangeliums första kapitel från vers 43 till och med 49. Nästa dag tänkte Jesus bege sig därifrån till Galileen. Där träffade han Filippos. Han sade till honom: följ mig. Filippos var från Betsaida, från samma stad som Andreas och Petrus. Filippos träffade Natanael och sade till honom: vi har funnit honom som det står i Moses lag och hos profeterna. Jesus, Josefs son från Nazaret. Natanael sade: kan det komma något gott från Nazaret? Filippos svarade: följ med och se. Jesus såg Natanael komma och sade om honom: där är en sann israelit, en som är utan svek. Natanael frågade: hur kan du känna mig? Jesus svarade: innan Filippos ropade på dig såg jag dig under fikonträdet. Natanael svarade: rabbi, du är Guds son. Du är Israels konung. Kära vänner, bröder och systrar. Såväl här på sommarmötesområdet som inför massmedia. Vår text för oss till Nya förbundets begynnelsetid. Jesu offentliga verksamhet hade börjat. Så som vi känner Bibeln så vet vi att innan den offentliga verksamheten fanns Johannes döparens verksamhet. Enligt Markus, hela Judeens land och alla från Jerusalem gick till honom och han döpte dem när de bekände sina synder. Vi vet att Johannes verkade speciellt betapara orten, om vilken bibelskribent säger att det var på andra sidan Jordanfloden där Johannes döpte. Vi vet så pass mycket om den platsen att det var en bit från Genesarets sjö söderut. Innan Jesu offentliga verksamhet kom också han för att lyssna på Johannes döparen. Om vi hade läst mera av texten så skulle vi ha märkt hur Johannes döparen, när han såg Jesus, sade: se Guds lamm. Se Guds lamm som borttager världens synder. Johannes döpte också Jesus. Han fick i det sambandet erfara övernaturliga händelser. Han såg en duva sänka sig på Jesus. Och han hörde en röst. Detta är min käre son som jag har befunnit behag i. Gud behövde speciellt styrka Johannes döparen som var Jesu förelöpare. Och också genom övernaturliga händelser. Vi kan i det här sammanhanget börja fundera. Var finns de övernaturliga sakerna som berör vår tid? Det händer att vi vill nå någonting speciellt. Kanske något övernaturligt till och med. Och sånt som är utanför förståndet. Bibelns råd är för den kämpande, för ett kämpande Guds barn. Också i denna tid är detta. Det är saligare att tro utan att se. Den som tror utan att se. Med trons ögon såg Johannes döparen i timmerman Josefs son löftets uppfyllande som fanns i gamla förbundets bibel. Vi kan tänka oss att han såg i denna syn var det första människoparet fick erfara på kvällen då det hade fallit i synd. I Mosebok, i första Mosebok, i tredje kapitel får vi läsa det vad Gud säger till ormen. Kvinnans sed skall söndertrampa ditt huvud. Martin Luther skrev i den nyss färdigställda Bibeln, han skrev på tyska om syndafallet. Här finns första löftet om Kristus. Alltså här står första löftet om Kristus. Också Adam och Eva fick bättringens återvändandets nåd i löftets evangelium. Så tror vi. Innan vår text berättas det vilka personer Jesus kallade till sina följeslagare. När Johannes döparens arbetsdag började gå mot sitt slut. Här står hur bland de första kallade voro Andreas. Och en som inte nämns vid namn. Det var från Betsaida, från Genesarets sjö, nordöstra strand, Betsaida. Därifrån kallade Gud dessa fattiga fiskarpojkar till Guds rikes arbete. Om Andreas berättas det. Att han började följa Jesus. I det mötet när Johannes döparen predikade. Gud öppnade hans ögon för att se. Och hans förstånd för att förstå. Nu är det fråga om det som profeterna har förkunnat. Johannes döparen förkunnade speciellt om Jesus i det hänseendet att han är Guds offerlam. Det kommer fram några verser innan vår text. Jag tänker så enkelt att Johannes döparen fick se. Jesajas fick se 700 år innan en dag i människosonens liv. I Jesajas bok i 53 kapitel så läser vi: han är sårad för våra synders skull. Straffet var på honom för att vi skulle ha frid. Och genom hans sår är vi helade. Jag tänker att Andreas, nu är den dagen inne att gamla förbundets böcker börjar också i det här hänseendet gå i uppfyllelse. Att Jesus ska komma till jorden. Och löftet som gavs på syndafallets dag blir sant. Och det här, de är vittnen till den händelsen. I den lästa texten berättas det hur att Andreas dolde inte sin tro under skeppan, utan han gick och berättade om detta till sin bror. Om det var söndagsskola skulle jag tenta barnen. Vem var Andreas bror? Och någon kanske skulle svara: kommer du inte ihåg det? Det var ju Petrus. Mycket känd arbetare i Herrens vingård i Nya förbundets tidsbörjan. Andreas berättade till Petrus vad han hade sett och erfarit och förstått. När Jesus ser Petrus redan i den här situationen säger han: Simon, Johannes son, du ska heta Kefas. Det betyder Petrus. Petrus fick förstå. Det finns inte så något mer om samtalet, men jag är säker på att det öppnades himmelrikets nycklar i samtalen med också mer, men Johannes som har skrivit det här, den här skriften, och också andra evangelieböckers skribenter har förkortat så att vi ska läsa dem målinriktat. Jesus sa det till Simon: du är Simon, Johannes son, du skall heta Kefas. Det betyder Petrus. som jag redan läste. Vi vet ganska mycket om Petrus. Det står skrivet i evangelierna. Vi vet också att hur snabb i repliken han än var och trogen som Herrens vingårdstjänst arbetare då när han hade blivit satt i tjänsten, så vet vi hur han också blir svag. Och han förnekar Jesus. Och för vad skulle han i sitt brev påminna denna sak och säga: lovad var det Gud och vår Herre Jesu Kristi Fader, att han har återfött oss i levande tron genom Herren Jesu Kristi uppståndelse från de döda. I tredje versen i sitt brev kan han inte låta bli att berätta denna sak. Och i den, på det viset närmade sig mottagare av Nya förbundets medlemmar. Petrus behövdes fastän han hade sina mänskliga drag, som var ibland snabb på att säga saker som inte hade behövts säga. Mänskligheten var också hans del. Men han var troende arbetare i vingården. Som sådan ser vi honom. Efter dessa händelser så går Jesus från Betapara till Galileen, sin hemtroort. Kanske det var 40-50 kilometer därifrån skulle jag tänka mig. I Galileen möter han Filippos, som också blir Guds rikes arbetare. Han säger till Filippos: följ mig. Och där började vår text. När Jesus kallade Filippos till sitt sällskap var det inte fråga bara om att återvända, för man hade just startat färden från Betapara. Det var fråga om mer än en följeslagare, reskamrat. Jesus erbjöd Filippos himmelrikets märkliga skatt. Filippos såg och trodde. Fastän texten inte berättar om syndernas förlåtelse, så är jag säker på att det talades om de sakerna. Vad betyder att följa? Vad betyder det? Vad betyder det att vara medlem i en kämpande församling? Eller att vara arbetare i vingården? Och så började Filippos predika och uppenbara. Och texten säger att den första han talar till är Natanael. Han säger: vi har funnit den som Moses och lagen och profeterna har skrivit om. Vi har funnit Jesus, Josefs son, från Nazaret. Det är märkligt att en som har just fått bättringens nåd kan på detta vis hålla fram saken. Gud hjälper i den här saken som han hjälpte den tidens Guds barn, han hjälper också idag. När jag nu är bett att komma hit upp och predika och jag steg upp, så hade jag fruktan. Jag var rädd. Hur ska jag klara mig i den här uppgiften? Hur skulle jag kunna tala så? Att det skulle vara sådant tal påverkat av Guds nåd så att det kallar och skulle vara nådigt. Skulle vara så passande till öronen att även människor i denna tid skulle förstå och skulle inte bara titta på yttre omständigheter i våra möten här. Men vi har bett om det och fortfarande ber att Gud hjälper också denna traktens människor så. Och på det viset bli intresserade av vår möteshändelse. Att mötets Herre Jesus skulle få bli egen. Det ber vi. Det ber vi om. För att återvända till Natanael. Det var inte så lätt för honom att följa. Han frågade direkt. Kan det komma något gott från Nasaret? Han hade fördomar. Vi vet inte hur det var. Texten berättar inte det. Vi vet något om historien beträffande Nasarets stad. Man tyckte att det var liksom en liten avsidesstad. Kanske även dåligt rykte kunde ligga staden till last. Kanske det betyder Natanaels tvivlan. Kan det komma något gott från Nasaret? Hur fortsätter texten då? Filippus svarade, följ med och se. Han lockar och lockar. Kom och se. Så undrar Jesus, vad är det dessa pojkar pratar om? Och så deltar han i samtalet. När Jesus såg Natanael så säger Jesus ett gott vittnesbörd om honom. Vad var det för vittnesbörd? Där är en sann israelit, en som är utan svek. När jag har varit inför denna text under de sista dagarna så har jag tänkt. Jesus kände denne Natanael. Också denne ifrågasättande Natanael. Natanael som funderade mycket. Men trots det ville han att Natanael skulle vara med honom. Kanske just därför. Att i Guds rikes arbete behövs sådana som kan diskutera. Sådana som har erfarit samma frågor som denna tidens ifrågasättare. Kanske är just därför. Det finns kontaktyta. Om i samma slags saker beträffande bakgrund. Natanael närmar sig Jesus. Jesus såg Natanael komma och sade honom, där är en sann israelit, en som är utan svek. Natanael frågade, hur kan du känna mig? Hur är det möjligt? Och i texten berättas, Jesus svarade och sade honom, innan Filippos ropade på dig, såg jag dig under fikonträdet. Jag förmodar och jag tänker att bilden av fikonträdet är inte en slump utan betydelse. Kommer ni ihåg? Hur Adam och Eva täckte sig själva när de märkte att det var nakna. De använde fikonträdets löv. Det kan hända att Natanael hade i något hänseende någon slags religiös bakgrund. Kanske han var en from jude. Och nu var han oförstående. Varifrån blåser det nu? När man talar om något nytt. Räcker det inte med det gamla? Vår släkt har alltid vandrat kristet. Vi har århundraden trott på det här viset. På dessa trakter. Kan någon av dagens åhörare tänka när du hör talet i sommarmötet. Så är det att Gud ser och känner och kallar oss. Det förstod Natanael under Jesu tal och sa det, Rabbi, du är Guds son. Du är Israels konung. Under dessa dagar, då vi är i Vasa sommarmöte, och Gud har givit en uppgift för detta sommarmöte. Att hålla fram ordet på denna ort. Under dessa dagar har jag ganska mycket funderat. Det år då jag bodde i grannkommunen i Lahja med familj. När jag 16-17-årig gymnasiegosse fick av min äldre syster att familjen fick ett budskap att systern Karina hade fått bättringens nåd. Då samtalades det ganska mycket om dessa saker i Lahjas prästgård i mitt hem. Och även i det i den meningen att kan det komma något gott från Nazaret. Så jag tänkte också så. Tills Gud jag gav mig trons gåva. Till en yngling som idrottade. Som kanske hade en framtid i sporten. Och så vidare. Men Gud kallar. Och ger möjligheten. Jag kan inte låta bli att tacka när jag fick vara i arbetslivet här i Vasa trakten i lyceets religionslärare. Himmelske Fadern har välsignat och bevarat i levande tron. Jag kunde inte välja som text för denna predikan än denna text på grund av just den bakgrund som jag har och i den önskan att denna dagens Nathanael, denna dagens Andreasar och denna dagens Filipposar finge hitta Guds rike. Hela händelsen, sommarmötet, handlar om detta och önskar att Guds ord får hållas fram på dessa vidder. Kära bröder och systrar, Gud har givit oss ett arbete och en uppgift. Men han har givit oss också verktyg. I Efesierbrevet säger Paulus, och han säger: ta på er Guds hela rustning. Han tänker på den tidens soldat. Han skriver till Efesierna: ta på er Guds rustning så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har. Och så talar han om sanningen. Så att ni kan göra motstånd på den onda dag och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. Stå alltså fasta. I Guds rikes arbete vill vi hålla fram en annan bild som Paulus tar fram. Bilden om ett svärd som är Guds ord. När vi stiger upp på denna plats så läser vi i Guds ord. Och så försöker vi då efter vår förmåga förklara. Och Gud öppnar sitt ord. Verkar också i åhörarna, för det första ett sinnelag, att man vill lyssna. Det blir ett intresse till saken. Också på denna trakt finns det människor som kommer hit. Så tror jag också av denna orsak. Andens svärd, Guds ord, använder vi. Inte genom att bryta sönder människan, utan för att lyfta upp hoppets syn. Frukta inte, ty jag har försonat dig. Jag har kallat dig vid namn, du är min. Bergen må svika och min fred försvinner inte från dig, säger Herren din frälsare. Så predikade Jesajas 700 år före vår tideräknings början. Denna syn, denna vy vill vi lyfta. Hoppets vy, Frukta inte, var inte rädd. Vi kan göra nådeaffärer. Man kan ta och byta synden mot förlåtelse och hopplösheten till hopp. Så underbar sak är det. Jag ska inte räkna upp mer om dessa rustningar, utan här sades också: må er dräkt vara rättfärdighetens pansar. Rättfärdighetens dräkt, eller om vi talar om bröllopet, en ren dräkt i glammets bröllop, vilken bild också betyder samma sak. Och den för framtrons synvinkel. Vår rättfärdighetsgrund är det som gjordes av Jesus. Det ger oss frid och ro så att vi orkar vandra vidare. Och den ger oss också förmågan och viljan att hålla fram denna sak i vår omgivning, i vår närhet. Så som det hänvisas här att vi skulle ha fötter, villig, i våra fötter villighet att gå ut med budskapet om fred. Skor på fötter, villighet att gå ut med budskap om fred. Det är inte lätt till de närmaste. Det är en av de allra svåraste uppgifterna. Men den uppgiften har vi fått och himmelske fadern hjälper oss. Jag hoppas att du orkar, min broder och syster, även på din ensamma vaktpost tänka så. Runt omkring här finns orter där du kanske är den enda troende personen. Vi har fått gå igenom denna text lite grann. I denna stund, kära bröder och systrar, såväl här på mötesområdet som alla ni kära som följer runt detta genom nätet runt om i världen. I denna stund får ni tro alla synder förlåtna i Jesu namn och blod. 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 I Jesu namn och blod, kära vänner, är alla synder förlåtna. Tro också ni barn och unga. Alla tvivel, synder förlåtna. Var inte rädd. Ty jag har kallat dig, säger Herren Jesus till dig. Också till dig som kämpar med förståndets kamp. Var inte rädd. Också jag ber. Jag var så spänd när jag kom inför er och tänkte, hur ska det bli någonting utav det här? Jag frågar om jag får tro mina egna tvivel och synder förlåtna. Jag lovar tillsammans med er att tro i Jesu namn. Amen.